Frankrikes president Emmanuel Macron har satt bland annat bränsleskatten på hyllan. Men de gula västarna, de ger sig inte. Nya protester är utlovade till veckoslutet. Och de gula västarna, de är olika varje annan rörelse som har förekommit i Frankrike. Rörelsen, den har uppstått på nätet utan någon klar ledare eller parti som står bakom den här rörelsen. Det franska politiska etablissemanget är i kris och nu höjs röster också på att den femte republiken borde ersättas av en sjätte. I slaget efter 12 diskuterar vi idag i vilket skede makten har slutat att lyssna på folket och hur vi kommer vidare. Mitt namn är Marcus Ekholm. Vad är läget just nu i Paris? Vi har Johan Tolgert, journalist bosatt i Frankrike sedan 40 år tillbaks. Hur är stämningarna där just nu?
Ja, man rustar för att fortsätta demonstrationerna som vi hörde Sara Lange säga här just. Att man vill alltså fortsätta med demonstrationer och manifestationer på gatorna runt om i Frankrike. Och många sådana här vägbarrikader fortsätter. Jag har varit och besökt två stycken av dem där nu i veckan. Och de där vägbarrikaderna stöter man på vid ett par olika ställen. Så fort man är ute och kör bil så brukar man åka förbi någon sån där vägbarrikad där det brinner en eld och där folk står och samlas med gula västar då förstås och vill göra folk uppmärksamma på att fattigdomen breder ut sig i landet.
Mm. Din bedömning av den kommande helgen, kommer den att bli lika häftig och blodig som de tidigare?
Det är ju väldigt svårt. Nu har vi haft det här hemska attentatet i Strasbourg också vid julmarknaden där. Och det har väl förändrat kanske läget lite grann. Myndigheterna trycker nämligen på för att helgens demonstrationer inte ska hållas. Man har uppmanat de gula västarna att inte gå ut på gatorna. Men det tycks som om gula västarna vill gå ut ändå. Och inom rörelsen så är det väl så att många uppmanar och säger att vi måste ta det lugnare, se till så att det blir lugnare än förra veckorna. Det är väl så ändå att de flesta gula västar de demonstrerar fredligt och sedan finns det ett litet fåtal vandaler som helt enkelt förstör stämningen.
Mm. Veronica Honkasalo, vänsterförbundare och sociolog, du har också studerat i Frankrike. Är det en fransk revolution som vi håller på att se här?
Jo, jag skulle nog inte analysera så att det handlar om en ny fransk revolution. Men och jag tror att vi måste också ta tid för att analysera vad det allt handlar om. Att, som vi hörde så handlar det om en heterogen rörelse. Och gula västar, där finns det är antipolitiskt och där finns gruppen från både liksom vänstern till extrem höger. Så att det här.
Men det som är alldeles uppenbart är ju det att det finns ett omfattande missnöje.
Det finns ett stort omfattande missnöje som har tagit redan flera år. Och jag tror att det här är just den kontexten som man borde behandla när vi analyserar gula västarna. Alltså det handlar om att folk är hemskt missnöjda med Macrons politik men också liksom mer generellt med den här nyliberala marknadsekonomin. Och människor har kanske en känsla av att det har ingen skillnad liksom vem man röstar på, att politik är alltid likadan och också att skillnaden mellan folket och liten är enorm. Och jag tror att det här är också viktigt att komma ihåg när vi talar just om franska, det franska samhället. Att om ni tittar på det här talet som Macron höll så det var ganska intressant också så där symboliskt att han satt i det gyllene rummet i Élysée. Varför valde han inte liksom symboliskt ett annat ställe att ha sitt talat att det bara liksom understräcker den här liksom skillnaden mellan folket och presidenten.
Mm. Vi har också med oss Risto Eiji Penttila. Du grundar bland annat Ungfinnarna i tiderna och har varit politiker och forskare, nu är du samhällsanalytiker. Är det på det sättet att makten och folket står i en slags clinch i Frankrike just nu?
Ja, alltså jag instämmer helt och hållet med det här analysen att det handlar om missnöje och inte en strukturerad rörelse. Men man har nu diskuterat populismen och deras betydelse väldigt mycket, men det här är inte populismen. Det handlar om någonting som man skulle kanske bara kalla pushback, alltså motstånd. Motstånd mot etablissemanget, eliten, men det här rörelse är bara att liksom motstånd. Och på det sättet det är samma fenomen som man hade med Brexit och Trump och med Macrons valseger också. Att det är en stor liksom, rörelse på gång nu i olika länderna som har bara att göra med pushback, motstånd. Inte en strukturerad ideologisk organisation som man tidigare hade liksom, och har haft i europeiska politiken.
Mm. Vi har också med oss Amanda Passanen, Gröna Ungas ordförande. Det har talats till och med om klasskamp. Vad säger du här?
Ja, no, det är ju helt klart att Macron har ju fört sån politik som har gagnat mera de rika i Frankrike och då väckt missnöje hos lägre medelklassen och de mindre bemedlade i samhället. Att han till exempel avskaffar den här förmögenhetsskatten och sen samtidigt till exempel höjt skatterna på då, bränslena och diesel som då har väckt stort missnöje hos många från lägre medelklassen. Och det som också kanske påverkar det här är att folk kanske inte liksom, det händer ingen skillnad fast det händer maktskiften. Att tidigare var det Sarkozy och därefter Hollande och fast det var högerpresident och sen blev det socialistpresident. Och sen hände det ingenting och nu kom Macron som då lovade rädda Frankrike och vara ett alternativ då till etablissemanget. Och då blev det sen en stor, liksom, stort missnöje då när de här förväntningarna sen inte nåddes.
Mm. Johan Tolgert, är det medelklassen som revolterar nu?
Ja, det är lägre medelklass och arbetarklass som revolterar. Det är sant att man pratar väldigt mycket just nu om klasser, olika samhällsklasser. Och de här grupperingarna i samhället, de är väldigt, väldigt rädda för att hamna ner i avgrunden och tillhöra den här gruppen av människor som redan är ute på något sätt ur samhället. De bor kanske i förortsområden nära den internationella stora flygplatsen Charles de Gaulle, norr om Paris. Och där vissa kvarter där råder egna lagar och det är väldigt svårt, speciellt för kvinnor, att leva och vistas i de här områdena. De som då är gula västar och protesterar, de vill inte hamna utanför samhället. Och de känner alltså att politikerna som sitter vid makten just nu i Frankrike, de liksom ser inte oss, brukar de säga. Presidenten ser inte oss. Det är ju så att Frankrikes president har en väldigt stor makt. Och han ser och hör inte oss och bryr sig inte om oss. Det är sådana här vanliga ord och meningar som återkommer när jag pratar med gula västar.
Mm. Vad är det som hände med den tidigare så, åtminstone ytligt sett, populära presidenten Emmanuel Macron?
Ja, man ska... Förlåt.
Honkasalo drog efter andan.
Jag tycker det är hemskt intressant med Macron och sen kanske också Trudeau som ett annat exempel. Att det är sådana här liksom nya politiker som också median på något sätt älskar. Att de är inte på något sätt är politiker alls utan de är liksom på något sätt att man inte behandlar deras politiska ideologi till exempel. Att Macron har ju liksom utfört en ganska sån här politik som har nära liksom, till exempel samlingspartiet i Finland och Johanna Vartiainen har till exempel sagt att i Twitter att han håller med Macron och så vidare. Men det är intressant att man inte behandlar de här liksom ideologiska skillnaderna alls. Och sen har vi också en media i Finland, men främst i Frankrike, som också öppet föraktar de här gula västarna och allt det som sker. Så det hjälper inte alls den här liksom det här att på något sätt behandla den här frågan.
Mm. Håller du, Risto Eiji Penttilä, med om att det är en samlingspartistisk moderat politik som det här Macron för?
Nej, inte alls. Alltså, det har Macron gjort tidigare. Men det här handlar om motstånd till skattehöjningar och klimatpolitik. Det handlar om motstånd till vad är det här nya liksom man skulle kunna kalla det här mer liksom gröna politiken som Macron har börjat driva. Så att det är en sak att det är mot skatteförhöjningar, men sen alltså också är det mot strukturella reformer som man kan förstås säga att de är nyliberala eller någonting sådant. Men meningen med dessa reformer är att Frankrike skulle bli mer ekonomiskt framgångsrikt i framtiden. Och det verkar vara helt omöjligt att framföra sådana strukturella reformer nu.
Amanda Pasanen.
Johan, kanske som kommentar till den gröna politiken, så den gröna politiken jag känner till och som jag står för, så görs inte på de fattigare människornas bekostnad. Och förstås,
det här är viktigt, därför att det säger man och säger man höjer beskattningen och det är de fattiga människor som måste betala. Så det är den här stora konflikten mellan vad man säger att man skulle vilja göra och sen vem ska betala?
Fattiga människor. Men därför är det just viktigt att när man gör skattehöjningar och gör då miljöpolitik, att man ser till att det inte faller endast för de fattigare skikten att betalas, utan de måste vara, till exempel det som Macrons politik kan inte alls targetera de rikare i Frankrike, och det går helt bra att föra miljöpolitik som är socialt hållbar, och det här är en stor diskussion som man borde kanske mer också ta inom Frankrike och inom EU, att hur för vi som miljöpolitik som är socialt hållbar, att man måste se det som en helhet, man kan inte ta dem isär från varandra.
Johan Tolgart, är det en höga regering som Frankrike har just nu?
Ja, det som är intressant att märka är att Emmanuel Macron, när han kom till makten, hade han ingen klart uttalad politisk ideologi. Han sa att jag plockar lite från vänsterideal och lite från högerideal. Men ganska snabbt så gick det fram budskap bland annat från Frankrikes förre president François Hollande, och som jag har intervjuat och träffat också, och som till mig har sagt att det Macron gör det är att han för det rikas politik. Och idag, flera månader senare, ett och ett halvt år efter det att Macron valdes till president, så är så gott som alla politiker, både till höger och vänster, överens om att detta är en klart högerpolitik som förs i Frankrike. Och det stämmer ju då inte riktigt överens med vad han hade lovat för budskap och politik när han gick till val på våren 2017.
Veronica Honkasalo, hon nickar medhåll här.
Ja, det är just som jag sa här tidigare, att det som är intressant med både Trudeau och Macron, att de liksom, de har en hemskt liksom stark sån här brand. Och det är många politiker i Finland också som vill på något sätt ha en sån här liknande brand, att jag är inte liksom vänster och jag är inte höger, utan jag liksom på något sätt går framåt. Och man vill inte liksom visa och tala om ideologiska skillnader, men det som är viktigt med Macron är att han i sitt tal så backar han inte tillräckligt, och han lämnade just de här bankerna och storföretagen utanför. Och utanför det här ansvarstagande. Och vi måste komma ihåg att de här liksom löneskillnaderna har växt enormt i Frankrike, och förmögenhetsskillnaderna är helt enorma. Att 1% av det rikaste i Frankrike äger totalt 22% av all förmögenhet, och de här skillnaderna har växt nu på sistone under 10 år.
Om vi tittar på det här ur ett bredare perspektiv, finns det någon sån här gemensam nämnare i det att de strukturomvandlingar som är på gång just nu, så det här missgynnar den lägre medelklassen, att fattigare människor får det sämre?
Ja, om man tittar på varför Trump blev president, samma argument som man har nu hört här gäller. Alltså det att man har, vanliga människor har sett att deras levnadsstandard har inte blivit bättre. Och det är den viktigaste orsaken till allt det där.
Har den blivit betydligt sämre?
Nej, inte betydligt sämre. Därför att om man tittar på hur teknologi har förbättrats, hur mycket mer vi kan göra bara med vår mobiltelefon och allt det där. Och det har stagnerat. Och det, om man tittar på forskning, det är det viktigaste. När man ser att livet inte blir bättre, då blir man frustrerad. Och om man tittar på det här liksom samhällskontrakt, Alltså det enklaste sättet att titta på samhällskontraktet är att om vår levnadsstandard blir bättre, då vill makthavarna, då kan makthavarna hålla makt. Men om det inte blir bättre, man blir frustrerad och sen ser man en sån pushback som man ser nu för tiden.
Det vill säga, det som vi ser över hela linjen här, det är ett misstroende gentemot makthavarna.
Ja, just det. Mm. Och det gäller inte bara politik, det är samma sak med MeToo-rörelse, det är samma sak med rörelsen mot finanssektorn. Så det är en stor liksom missnöjhet som nu håller på att speklas överallt i världen.
Mm. I slaget efter 12 diskuterar vi idag de gula västarna som har skakat Frankrike under de senaste veckorna. I dagens debatt deltar journalisten Johan Tolgert som har bott i närmare 40 år i Frankrike. Vi har sociologen och vänsterförbundaren Veronica Honkasalo. Vi har Gröna Ungas Amanda Pasanen och vdn och ordförande för uppstickarpartiet Ungfinnarna i tiden. Risto Eiji Penttilä här med oss i den här debatten. Ifall vi tittar på kopplingar till Brexit och det svenska valet, apropå misstroende, ser ni någon slags gemensam linje här?
Det som jag är orolig för är att hur liksom, vad som kommer nu att hända i framtiden. Att det mest oroväckande är att hur den här radikala högern och nynazisterna kommer att ta nytta av allt det här, liksom hela den här gula västernas rörelse. Och det har vi ju sett omkring i Europa och globalt också. Så det är förstås många olika politiska grupperingar som vill dra nytta av de här gula västerna, och gula västerna själv vill inte liksom vara på det politiska, men att det får vi se sen i framtiden.
Ja, vad säger du, Amanda Passanen?
Ja, det är liksom lite liknande företeelse att folk är liksom, upplever att de är förbisedda och att makthavarna föraktar dem och kanske till och med medierna föraktar dem. Och det finns ett liksom visst politikerförakt som då knyter då an till det här som Veronica lyfte upp och som talades här tidigare om att hur det finns här politiker som inte vill ses som politiker utan som något annat. Och vi har ju också en del rörelser som i Finland, den här Liken Nytt till exempel, och så här rörelser som på något vis vill sätta sig över liksom den vanliga politiken.
Mm. Kommer vi att se stora överraskningar nu i vårens riksdagsval? Vi tänker på rörelsen Lika Nytt till exempel, det här vi tänker på Sannfinländarna, De Blå, vi tänker på feministerna. Kommer det att smälla någonstans?
Själv tror jag nog att det kanske inte kommer några jättestora överraskningar i Finland, eftersom då Sannfinländarna och nu De Blå har suttit i regeringen och då haft det där hamnat av ansvar, och kanske också vårt partisystem som då har innehåller många mindre partier, så kanske också motverkar då att det skulle hända sådana stora förändringar just nu.
Det som jag tycker själv skulle vara viktigt nu på våren är att vi har ett liknande problem i Finland som i Frankrike, att polarisering mellan de som inte röstar och de som röstar är enorm, och också de som är kandidater, att de kommer från liksom en mycket bättre socioekonomisk status än de som sen inte röstar. Så att visst är det liksom mycket polariserat, och jag tycker att vi borde tala mer om sådana helt grundliga demokratiska frågor också under riksdagsvalet.
Mm. Vi har en regering i Belgien som sprack alldeles nyligen på basen av EUs flyktingpolitik. Hur är det med den flyktingfrågan, Johan Tolgert? På vilket sätt spelar den in här?
Ja, i de här gula västarna så kanske det inte spelar någon större roll, men det är förvånansvärt få immigranter som man ser deltar. Beror det då på att de immigranterna ofta känner sig redan utanför samhället? Det kan vara en orsak. Men man ser väldigt få svarta, man ser väldigt få nordafrikaner, och det där har belysts också i medierna bland forskare hur det kommer sig att detta är egentligen en, man kallar det för en vit rörelse som gör uppror i samhället mot maktens politiker. Däremot så är det väl intressant ändå att nämna att många utav de här gula västarna de är inte ointresserade av politik. Det är knappast de som kommer att skippa och gå och rösta eller någonting sånt där, utan de vill alltså medverka i politiken, de vill medverka i samhället och de vill förbättra samhället så att det blir mer jämlikt och att man får en ökad, ett ökat folkligt inflytande. Man pratar allt mer just nu om direkt demokrati som i Schweiz, där det ska bli, där man vill ha folkomröstningar i olika frågor. Och jag tycker ändå att det är ganska positivt att man går inte utanför samhället utan man vill medverka i det, och det tycker jag ändå är någonting väldigt positivt.
Okej. Risto Eiji Penttilä, är det en god utveckling vi ser här?
Alltså, ja, det är på ett sätt. Alltså det att man börjar vara mer intresserad av politiken och vill påverka. Det är en god nyhet. Men samtidigt, det är liksom samma sak som vi hade i USA med Trump. Att det här organisering är bara genom Facebook och utanför partistrukturerna. Så en dålig nyhet är det att det här hela partipolitiska systemet som vi har haft i västvärlden i 100 år håller på att förändra på ett sätt som vi inte vet vad det kommer att leda.
Mm. Är det Donald Trump vi ser i Europa nu också?
Som jag sa, så är jag själv orolig för att hur den liksom rörelsen kommer att dra nytta av det här. Att och hur liksom, till exempel Le Pens framgång kommer att se ut. Men jag skulle nog ännu på det sättet understryka den här klyftan mellan människor och eliten. Att visst har vi också i Finland en sån här stämning av att till exempel Sipilas regering inte har någon kontakt med liksom vanliga människor och gör politik som är liksom hemskt långt ifrån vanliga människors vardag. Så där ser vi nog en parallell.
Ja, no.
Jag kan väl bara flika in kanske att Marine Le Pen och i hennes parti här så ligger man ganska lågt just nu i alla fall. Man var starkare och mer beredd på att ta över Gula Västarnas rörelse för en månad sedan. Men just nu så har Marine Le Pen trätt tillbaka, så för tillfället verkar hon inte ha så stort och starkt stöd bland de som demonstrerar.
Vilken är Le Pens position i Frankrike idag? Under presidentvalet så var hon ju alternativet till Macron som det här de flesta av röstarna inte ville ha.
Det är ju svårt att veta exakt hur folk skulle rösta idag om det var val igen. Men hon gjorde bort sig ganska ordentligt i debatten med Emmanuel Macron bara några dagar innan presidentvalet 2017. Och det fick många att inse att hon är förmodligen inte kapabel att leda landet i frågor som berör ekonomi och kanske utrikespolitik heller. Och som ändå är otroligt viktiga frågor, för att hon visar att hon hade enormt bristande kunskaper i de ämnena. Det var så uppenbart för nästan alla. Så att det känns som om hon har ett mycket minskat stöd just nu här.
Johan, kan jag bara ställa en fråga om Europavalet? Hur ser det bra ut för Le Pen när det gäller Europavalet?
Det är väl ofta så här i Frankrike att man pratar om vissa ämnen först när det bränner till, när det händer eller när det ska hända. Så att just nu är det väldigt få människor som pratar om Europavalet. Och vi har liksom inga större viktiga prognoser om hur det kan komma att gå där. Där är det väl en fråga att försöka engagera folk så att de verkligen går till urnorna och bryr sig om att rösta i Europavalet. Men det är för tidigt än att säga några utsagor om hur ska det gå för Le Pen eller för Emmanuel Macron. Det enda man har sagt är väl att förmodligen kommer Emmanuel Macron, om hans rörelse eller parti ställer upp där, så kommer de att lida ett svidande nederlag.
Vad händer nu? Le Pen har åtminstone tillfälligt spelat ut sin roll. Macron är det här impopulär. Vem tar över?
Det är också en fråga vi ställer oss här nere i Frankrike. Vem är det egentligen som har makten över rörelsen, över folket? Och det är väldigt oklart, och det är väl som någon av er sa nyss, att det är väldigt farliga tider egentligen när man inte riktigt vet var makten och i vems händer det finns. Så att det är ju en fara med såna här proteströrelser. Just nu finns det ingen stor och stark oppositionspolitiker, så allt är egentligen öppet för den som kan dra nytta av den här situationen, och det vet man inte vem det är för tillfället.
Hur rädda ska vi vara, Veronica Honkasalo?
Ja, problemet är ju det att gula västerna saknar liksom struktur, och de har inte på det sättet en sån här koherent program eller trovärdigt formulerat program, och det kan också hända att allt det här liksom, risken är att allt rinner ut i sanden.
Vad händer då?
Ja, jag tycker att jag borde i alla fall läsa liksom mer analyser för att liksom svara på den här frågan.
Amanda Passanen.
No, man skulle ju hoppas att det skulle födas något progressivt ut av det här. Att det finns ju en chans då också att fast den gula västern från början var mer kanske höger extrem rörelse, så har det kommit med också människor från olika bakgrunder, och att det skulle då kunna då resultera i någon sorts vänster arbetarklassen. Så du skulle få någon ny ledfigur och kanske någon ny stark politisk makt som skulle kunna då försöka just ifrågasätta och kanske liksom komma mer fram i politiken och ifrågasätta Macrons politik också sen efter de här.
Vi har haft fruktansvärt motiga regeringsbildningar i Holland, Belgien och just nu i Sverige. Vad är det som gör det så oerhört svårt att komma överens?
Därför att inget parti har ett klart program nu för tiden. Alltså det är samma frågeställningar alla partierna måste titta på. Alltså man kan reformera samhället och allt det där. Och det är mycket svårt att ha en klar linje som man skulle ha stöd för. Och det verkar vara samma sak i alla möjliga situationer. Samma med Brexit, samma med... Så att samhället är så splittrade nu.
Det som jag tycker borde ännu lyftas fram i den här diskussionen är att om jag har förstått rätt, så i de här gula västarna så har inte arbetarrörelsen i Frankrike varit liksom aktiv, utan har lämnat sig utanför. Och det här är också intressant att vad det liksom beror på och vad det berättar om det franska samhället.
Johan Tolgert, den franska vänstern har ju alltid varit väldigt aktiv. Varför syns den inte nu?
Ja, det är väl kanske mycket beroende på att den starkaste vänsterledaren, Jean-Luc Mélenchon, är väldigt omdebatterad. Han gillas och uppskattas av vissa, men anses allt för auktoritär och till och med diktatorisk av andra. Så att det har gjort att han är väldigt, det har varit svårt för honom att få en uppbackning. Men jag tänkte gå tillbaka lite till frågan, vad får detta för konsekvenser eventuellt och för Europa? Vi har ju sett nu Emmanuel Macron som har försökt vara en ledande aktör för hela EU. Och det som kan hända i Frankrike, som jag också vill påpeka, att Frankrike är ju ett av Europas viktigaste och mäktigaste länder. Men det som eventuellt skulle kunna ske här i alla fall är att politiken kommer att vilja ha en omfördelning av den franska republikens statsskick. Sedan nästan 60 år har vi den femte republiken i Frankrike, som ger presidenten en väldigt stor och ibland obefogad makt. Han kan lösa upp parlamentet och han kan till och med införa censur i medierna om så behövs. Presidenten har alltså en väldigt stor makt. Men just då presidenten är så viktig och har så mycket makt, så kan han alltså kunnat leda EU till exempel. Men det diskuteras allt mer nu att presidenten bör få mindre makt och att man bör rösta för en sjätte republik där då demokratin får ett annat utseende i landet. Och det skulle i så fall innebära att Frankrike knappast skulle kunna ha en ledare som är stark nog för att leda EU.
Vad innebär det ifall presidentmakten i Frankrike backar.
No, om vi tittar det här från liksom en finsk synvinkel så vi skulle aldrig kunna tänka oss att Sauli Niinistö skulle kunna ha ett liknande tal som Macron hade eller Sipilä. Så nu kan man ju liksom, jag tycker det är just viktigt det här att se ur den här liksom synvinkeln. Det handlar om en hemskt grundlig demokratisk fråga.
Men blir situationen mer stabil ifall presidentmakten i Frankrike tonas ner?
No, nu ser det ut att det är just det här som människorna också kritiserar mycket mot.
Nej, alltså om man tittar på den franska historien då har det alltid varit så att man vill ha stora ledare. Och nu frågan är att är Macron kapabel att ha den här rollen, den här historiska rollen. Och om det nu går på det sättet att han misslyckas, då är det mer kaos än liksom strukturerad demokratin skulle jag tänka mig.
Amanda Passanen.
Ja, det är ju svårt att säga. Att kanske det viktigaste är just att hur mycket makt presidenten än har så borde man kunna föra fram som politik som får människorna och folk att känna att alla har tagits med och man har också beaktat alla minoriteter och också de mindre medlemmarna i samhället.
Med en minskad presidentmakt i Frankrike, blir det mer stabilt eller mer instabilt, Johan Tolgert?
Det är väl det som är den stora frågan. Många i de gula västarna och utanför denna rörelsen tror att det skulle vara bättre för Frankrike att få ett statsskick där presidenten inte har så mycket makt. Men går man tillbaka till exempel efterkrigstidens Frankrike så var det ju ett ganska stort kaos där den ena regeringen efter den andra föll och ersatte den andra. Just på grund av att det inte fanns en stark ledare som kunde driva ut politiken och problematiken och gå vidare. Så att det där är väldigt, väldigt svåra frågor och alla politiska bedömare är inte säkra på att det skulle bli bättre för Frankrikes del i alla fall om presidenten fick mindre makt.
Alldeles kort, rider Emmanuel Macron ut den här krisen?
Ja, det är svårt att svara att hur det kommer att ske. Men det som är viktigt att komma ihåg att om jag har förstått rätt så enligt enkäterna så stöder 85% av folket gula västarna och även av Macrons eget parti så ger över hälften av liksom stödet för gula västarna. Så att.
Är det en revolution vi ser här?
Jag skulle säga nej, men vi sa nej till Brexit. Vi tänkte att det skulle vara omöjligt för Trump att bli president, så därför säger jag ingenting.
Amanda?
Ja, Macron måste komma nog ännu mer emot än vad han har gjort hittills.
Johan Tolgert, hur explosiv är situationen?
Ja, jag är ju inte rädd för att gå ut på gatorna och det är inte folk i allmänhet heller. Man ska väl komma ihåg att det här är en rörelse som är väldigt får mycket stor uppmärksamhet, men det är inte den största proteströrelsen som jag har sett under årens lopp. Här rör det sig om kanske 200-300 000 personer som demonstrerar samtidigt i hela Frankrike, men det har ju funnits vid flera tillfällen miljoner, upp till 2 miljoner människor som har gått ut och protesterat mot något lagförslag till exempel. Det som eventuellt kan ske, det som väl kan reta upp de gula västarna mer, det är att Macron trots proteströrelsen just nu, häromkvällen så röstade senaten igenom ett av hans förslag där det gick ut på att ta bort ännu en del av förmögenhetsskatten och sådana här detaljer som då sker nästan bakom ryggen på rörelsen. Det kan göra att folk är väldigt, väldigt upprörda och blir allt mer ilskna. Är detta en revolution? Jag skulle vilja säga nej för tillfället. Men fortsätter det på det här viset att presidenten trots allt trotsar opinionen så vet man inte vad som kan hända.
Det var slaget efter 12 idag. Vi har diskuterat de gula västarna som har skakat Frankrike under de senaste veckorna. I dagens debatt deltog journalisten Johan Tolgert som har bott i Frankrike i nästan 40 år. Sociologen och vänsterförbundaren Veronica Honkasalo, Gröna Ungas nyvalda ordförande Amanda Passen och vdn och ordförande för uppstickarpartiet Ungfinnarna i tiderna Risto E.J. Penttilä. Hela det här programmet hittar du på arena.yle.fi. Mitt namn är Markus Ekholm. Tusen tack för att ni varit med och tusen tack för att ni har lyssnat.